Efter Elder Hollands tal sjunger kören "Mike Kindness Shall Not Depart From Thee". Det leds av Ryan Eggett och ackompanjeras av Ellen
Amantangelo.
Tacksägelsen uppsänds av Spencer Flanagan. Jag har nu förmånen att presentera kvällens talare. Äldste Jeffrey R. Holland ordinerades till medlem i de 12 apostlarnas koren den 23 juni 1994. Vid tiden för sin kallelse verkade äldste Holland i det 70:s första kvorum, till vilket han kallades den 1 april 1989. Från 1980 fram till dess han kallades som generalauktoritet 1989 verkade Jeffrey R. Holland som Brigham Young universitetets nionde president i Provo i Utah. Han har tidigare verkat som utbildningschef för kyrkan och dekan för College of Religious Education vid BYU. Han var i elevrådet och idrottade vid Dixie High School och Dixie College i sin hemstad i St. George, Utah. Han tog sina kandidat- och magisterexamen i respektive engelska och religionsutbildning vid Brigham Young universitetet. Han tog magister- och doktorsexamen i Amerikastudier vid Yale universitetet. Äldste Holland var yrkesverksam inom undervisning innan han kallades att verka inom kyrkan på heltid. Han var president för American Association of Presidents of Independent Colleges and Universities och ingick i styrelsen för flera andra organisationer. För sitt arbete med att öka förståelsen mellan kristna och judar tilldelades han utmärkelsen Torch of Liberty av Anti-Defamation League av B'nai B'rith. Han har verkat inom ett flertal bolagsstyrelser och har av Boy Scouts of America tilldelats utmärkelsen Distinguished Eagle Scout. Han har skrivit 7 böcker, varav en tillsammans med sin hustru Patricia. Äldste Holland föddes den 3 december 1940 som son till Frank D. och Alice Bentley Holland. År 1963 gifte han sig med Patricia Terry. De är föräldrar till Matthew, Mary, Alice och David. Svärföräldrar till Paige, Lee och Jeannie och har 13 barnbarn. Äldste Holland.
Thank you, President, very much.
Tack så mycket. Mina kära, älskade unga vänner. Det är en glädje för syster Holland och för mig att vara med här ikväll under den här världsomspännande sändningen. Det är alltid en glädje att vara i Marriott Center. Jag önskar vi kunde vara med er alla på era olika platser och se er personligen och skaka hand med er. Vi har inte hittat på något sätt att göra det än, men vi sänder kärleksfulla hälsningar till er alla, var ni än är i världen. Trots vår väldiga globala åhörarskara hoppas vi att var och en ska känna vår kärlek till er ikväll och att ni alla kan få ut något av vårt budskap som ni sen kan tillämpa i ert eget liv. En av de stora välsignelserna med vårt uppdrag som generalauktoritet är möjligheten att besöka kyrkans medlemmar på olika platser världen runt och att ta del av medlemmarnas historia och upplevelser i hela världen. I den andan vill jag delge några tankar som kom till mig under ett uppdrag som jag hade i våras när jag tilldelats Platte City stav i västra Missouri här i Förenta Staterna. Platte City stav i Missouri ligger nära Liberty stav i Missouri. Numera ett berömt område i kyrkans historia där det finns flera viktiga historiska platser, däribland Liberty Jail, alltså frihetsfängelset, lustigt nog. Genom era studier om kyrkans historia vet ni en del om profeten Joseph Smith och brödernas upplevelser under tiden som inspärrade där under vintern 1838-39. Detta var en oerhört svår tid i vår historia, för kyrkan i allmänhet och särskilt för profeten Josef själv, som utsattes för de svåraste förföljelserna under den tiden. Ja, jag vågar säga att fram till hans martyrdöd 5,5 år senare fanns det ingen svårare tid i Josefs liv än den här grymma, olagliga och orättvisa inspärrningen i Liberty-fängelset. Tiden tillåter inte att vi i detalj tar upp de upplevelser som ledde fram till denna punkt i kyrkans historia. Men låt oss säga att problem av olika slag byggts upp ända sedan profeten Josef fått en uppenbarelse i juli 1831. Där Missouri utsågs till att vara helgat för det heligas insamling och uppbyggandet av Sions stad. I oktober 1838 tycktes det oundvikligt med ett fullt krig mellan mormoner och icke-mormoner när styrkor ställdes mot varandra på grund av detta. Efter att ha drivits ut från flera län i västra delen av staten och när de trodde sig inbjudna att diskutera något sätt att desarmera den farliga situation som uppstått, närmade sig 5 av kyrkans ledare, däribland profeten Josef, under parlamentärflagg Missouri-milisens läger nära det lilla samhället Far West i Caldwell County. Det visade sig att parlamentärflaggen var meningslös och kyrkans ledare blev omedelbart fängslade med kedjor och satta under sträng bevakning. Morgonen efter tillfångantagandet togs ytterligare 2 av kyrkans ledare till fånga, däribland profetens bror Hiram, så att de var 7 som var i fängsligt förvar. Orättvisan utvecklades framåt mot en tragedi när en militär domstol av sammankallade milisofficerare beordrade att Joseph Smith och de 6 andra fångarna skulle föras till torget i Far West och utan vidare skjutas. Till hans stora heder vägrade brigadgeneral Alexander Donovan, en officer i Missouri styrkor, modigt och rättframt att utföra den inhumana och orättfärdiga ordern. I en modig handling som kunde ha fört honom själv inför militärdomstol utropade han mot den befälhavande: "Detta är kallblodigt mod, jag vägrar lyda order. Om ni avrättar dessa män ska jag hålla er ansvarig inför en jordisk domstol, så sant mig Gud hjälpe." Genom att visa sådant mod och sådan rättrådighet räddade Donovan inte bara dessa 7 mäns liv, utan vann också för alltid de sista dagars heligas kärlek i varje generation. Med avrättningen hejdad fördes de här 7 ledarna till fots från Far West till Independence och sedan från Independence till Richmond. Parley P. Pratt överfördes till det närliggande Davis County för rättegång, och de 6 andra fångarna, däribland Joseph och Hiram, sändes till Liberty, länsresidens för grannlänet Clay County, för att ställas inför rätta nästa vår. De anlände till Liberty den 1 december 1838, just när vintern var i antågande. Fängelset, ett av de få och absolut ett av de mer avskräckande av dessa byggnader i den regionen, ansågs rymningssäkert och var det förmodligen. Det var 2 våningar där övervåningen gick att nå endast genom en liten kraftig dörr. Mitt på den våningen fanns en golvlucka genom vilken fångarna sedan sänktes ner i den lägre liggande fängelsehålan. Fängelsets ytterväggar var av 60 cm tjock råhuggen kalksten och innerväggarna var av 30 cm tjocka ekstockar. Mellan de 2 väggarna fanns ett utrymme som var fyllt av lösa stenar. Tillsammans utgjorde de här väggarna en praktiskt taget ogenomtränglig barriär, 120 cm tjock. Takhöjden i fängelsehålan var knappt 180 cm och eftersom några av fångarna, däribland Joseph Smith, var över 180, tvangs de stå framåtlutade när de stod, och de låg var det mest på råghugget, kalt stengolv. Här och där täckt av lös, smutsig halm eller en och annan smutsig halmmatta. Maten till fångarna var enkel och ibland förorenad, så smutsig att en av dem sa att de inte kunde äta den förrän de drevs av svår hunger. Vid upp till 4 tillfällen lades gift i maten så att de blev så svårt sjuka att de dagar i sträck växlade mellan kräkningar och ett yrseltillstånd där de inte brydde sig om de levde eller dog. I ett av sina brev säger profeten Josef att fängelset var ett helvete omgivet av demoner, där vi ständigt tvingas åhöra hädiska eder och bevittna skymfer, dryckenskap, hyckleri och omåttlighet av alla slag. Vi hade inga filtar att värma oss med, sa han. Och när det finns en eld är vi ständigt omvärvda av rök. Våra själar är nedbrutna och våra nerver skakar efter vår långa fångenskap. Varken penna, tunga eller änglar, skrev Josef, kan tillräckligt beskriva det ohyggliga helvete vi har genomlidit här. Och allt detta under vad som enligt vissa skildringar då var den kallaste vintern i mannaminne i staten Missouri. Det är inte min mening att det här talet ska handla om de sorger och svårigheter dessa män utstod i Liberty-fängelset. Så jag ska bara visa några foton här på skärmen. Jag ber om ursäkt för att alla inte kan se dem och avsluta den här lilla inledande delen. Jag lovar att jag har annat att säga. Här är ett foto av fängelset ungefär som det såg ut när Josef och bröderna satt inspärrade där. Här är ett foto taget några år senare när ämbetsmän och historiker från kyrkan besökte platsen. Jag är inte säker på om han längst upp och försöker komma ut eller in. Här är en genomskärning av kyrkans rekonstruktion av fängelset som nu finns att se i vårt besökscenter där. Lägg märke till de två våningarna med ett rep och en hink som enda länken mellan hålan och övre våningen. Här är en målning av Liz Lemon Swindle som visar Josef i bön. Lägg märke till Josefs övergivna, längtansfulla ansiktsuttryck. Och här är en bild av Greg Olson som visar hur Josef kan ha skrivit några av de uppenbarelser som kom under fängelsetiden. Och det här är min sista bild som leder fram till mitt verkliga budskap ikväll. De flesta av oss talar om anläggningen i Liberty som ett fängelse, och det var det ju. Men Esther Brigham H. Roberts kallar i kyrkans historia byggnaden ett tempel, eller riktigare ett fängelsetempel. Esther Neil A. Maxwell använder samma uttryck i det han skrivit. Vi saknade detta slags tempels, våra riktiga tempels, våra invigna tempels, skönhet, bekvämlighet och renhet. De vakter och brottslingar som var där var allt annat än tempelaktiga i tal och uppträdande. Ja, själva brutaliteten och orättvisan i upplevelsen i Liberty gör att det verkar vara raka motsatsen till den befriande, nåderika andan i våra tempel och i de förrättningar som utförs där. Så i vilken mening kunde Liberty-fängelset kallas ett tempel? Eller åtminstone ett slags tempel i utvecklandet av Joseph Smiths personlighet och roll som profet. Och vad säger oss detta ord om Guds kärlek och undervisning och om var och hur denna kärlek och dessa lärdomar manifesteras? Med tanke på detta, visst är det slående hur denna andliga upplevelse, denna uppenbarelse kan komma till var och en i alla de många olika miljöer och omständigheterna i vårt liv, om vi vill det, om vi håller fast och fortsätter att be, om vi håller vår tro stark genom våra svårigheter. Vi älskar och vårdar våra invigda tempel och de viktiga upphöjande förrättningar som utförs där. Vi tackar himlen och de presiderande bröderna för att fler och fler av dessa byggs, så att fler och fler av oss får tillgång till dem. De är sannligen de heligaste byggnaderna i Guds rike dit vi alla borde gå, så värdiga och så ofta vi kan. Men kvällens budskap är att när det behövs kan du få heliga, uppenbarande, djupt undervisande upplevelser med Herren i vilken situation som helst. Jag vill säga detta lite starkare. Du kan få heliga, uppenbarande, djupt undervisande upplevelser med Herren i de eländigaste stunderna i ditt liv, i de värsta omgivningar, medan du utsätts för smärtsam orättvisa, när du står inför dina mest svåröverstigliga svårigheter och det värsta motståndet någonsin. Låt oss prata om detta en stund. Vi kommer alla att på ett eller annat sätt, stort eller smått, dramatiskt eller vardagligt, tillbringa någon tid i Liberty-fängelset, andligt talat. Vi kommer att möta sådant vi inte vill möta av orsaker som kanske inte är vårt eget fel. Ja, vi kanske ställs inför svårigheter av orsaker som var helt rätt. Saker som händer eftersom vi försöker hålla Herrens bud. Vi kanske möter förföljelse. Vi upplever sorger och skilsmässa från nära och kära. Vi kan uppleva hunger, kyla, ensamhet. Ja, innan vi dör kanske vi alla får smaka lite på det som profeterna ofta fick uppleva i sitt liv. Men lärdomen av vintern 1838-39 är att varje upplevelse kan bli en återlösande upplevelse om vi håller fast vid vår Fader i himlen under den svårigheten. De här svåra upplevelserna lär oss att människans svåra stunder är Guds möjligheter. Och om vi är ödmjuka och trofasta, om vi tror och inte förbannar Gud för våra problem, så kan han förvandla vårt livs orättvisa, inhumana och nedbrytande fängelser till tempel. Eller åtminstone till omständighet som bringar tröst och uppenbarelse, gudomlig närvaro och frid. Låt mig gå lite längre. Jag sa att svåra tider kan inträffa för oss. President Joseph Fielding Smith, profeten Josefs brorsons son, sonson till den Hiram som var fängslad, sa något ännu starkare när han invigde Liberty Jail Visitor Center år 1963. På tal om det slags historia vi talat om ikväll, och när han såg på den scen där hans farfar och dennes bror så orättvist spärrats in, sa han att sådana saker kanske måste hända. De inte bara kan hända, utan måste kanske hända. Han sa, och jag citerar: då jag läst den tidens historia, de dagar som föregick och de dagar som följde, har jag kommit fram till att umbärandena, förföljelsen, det nästan allomfattande motståndet mot kyrkan på den tiden var nödvändiga. I varje fall blev de vårt folks läromästare. De hjälpte till att göra dem starka. Nå, utan att försöka avgöra vilka av dessa upplevelser i vårt liv som är obligatoriska och vilka som är frivilliga, men ändå bra för oss, vill jag nämna några få av de lärdomar som gavs i Liberty. Upplevelser som var läromästare för Joseph och som kan vara det för oss. Upplevelser som bidrar starkt till vår utbildning under jordelivet och vår upphöjelse i evigheten. När jag valde ut de här lärdomarna la jag märke till ett annat slags välsignelse som kommer av denna svårighet. För att betona det som jag nu vill försöka få fram i mitt budskap till er använder jag orden ur den uppenbarelse som uttalades av Joseph Smith under denna svåra tid. Ord som nu är kanoniserade som helig skrift i läran och förbunden. Man ska väl inte ha favoritskriftställen, men jag har tillräckligt många så att ingen kan förbinda mig med ett eller två. Men en lista över mina favoritskriftställen måste absolut innefatta dem som skrevs i Liberty-fängelsets mörker. Så det vi genast lär oss är att Gud undervisade inte bara Joseph Smith vid det tillfället, utan att han undervisade oss alla, nu och framgent. Vilken gåva ur skrifterna och vilket högt pris som betalades för dem. Men hur tomt vårt liv som sista dagars helighet skulle vara om vi inte hade kapitlen 121, 122 och 123 i läran och förbunden. Om du inte har läst dem nyligen vill jag att du läser dem senast ikväll eller imorgon, inte senare. Det blir din hemläxa och jag ska kolla upp dig. De innehåller bara totalt bara 6 sidor text. Men de här 6 sidorna kommer att beröra ditt hjärta med sin skönhet och kraft. Och de ska påminna dig om att Gud ofta verkar på dunkla sätt för att utföra sina underverk. I varje fall har han vänt motgångar till välsignelser när han gett oss denna heliga skrift och dessa tankar så rena, ädla och kristna i både ton och innehåll, trots att de framställts i en sådan oren, motbjudande och okristlig miljö. Och så 3 lärdomar från Liberty-fängelset. Jag vill påstå att den första av dessa ingår i det jag redan sagt, att alla, och kanske särskilt de rättfärdiga, kommer att ställas inför svåra tider. När detta händer kan vi ibland frukta att Gud har övergett oss, att vi åtminstone för en tid blir lämnade att undra när våra svårigheter ska ta slut. Enskilda, familjer, samhällen och nationer har troligen alla haft eller kommer att ha tillfälle att känna som Joseph Smith kände när han frågade varför sorger måste komma och hur länge mörkret och skadan skulle bestå. Vi identifierar oss med honom när han nu djupet och modlösheten i sitt fängelse ropar: O Gud, var är du? Hur länge ska din hand hållas tillbaka? Ja, o Herre, hur länge ska ditt folk lida innan ditt inre rörs av medlidande med dem? Detta är ett smärtans rop, ett rop från hjärtat, en andlig övergivenhet som vi alla kan känna någon gång i vårt liv. Ni har kanske redan haft sådana ögonblick i ert unga liv. Jag hoppas att ni i så fall inte haft allt för många. Men när de svåra stunderna kommer så får vi inte ge efter för rädslan att Gud övergett oss eller att han inte hör våra böner. Han hör oss, han ser oss, han älskar oss. När vi har det svårt och vill utropa: Var är du? Är det viktigt att vi minns att han är med oss. där han alltid varit. Vi måste fortsätta tro, fortsätta be och vädja till himlen, även om vi en tid känner att våra böner inte blir hörda och att Gud på något sätt är borta. Han är där. Våra böner blir hörda. Och när vi gråter, gråter han och himlens änglar med oss. När ensamhet, kyla och svåra tider kommer, måste vi hålla ut. Vi måste fortsätta, vi måste envisas. Det var frälsarens budskap i liknelsen med den besvärliga änkan. Fortsätt knacka på dörren. Fortsätt vädja och vet att Gud hör dina rop och känner dina svårigheter. Han är din fader och du är hans barn. När det som måste ske har skett och när den nödvändiga lärdomen inhämtas, så blir det för oss alldeles som det var för profeten Josef. Just när han kände sig som allra längst bort från himlens öra, just då fick han andens underbara betjäning och det underbara, härliga svar som kom från hans fader i himlen. Till denna dystra fängelsehåla vid detta nedslående tillfälle kom Guds röst. Min son, frid vare med din själ. Dina motgångar och dina lidanden skall endast vara ett ögonblick. Och därefter skall Gud, om du har uthärdat väl, upphöja dig i höjden. Du ska triumfera över alla dina fiender. Även om det kan tyckas som om orättvisor hopas över oss, och även om ovänligheter och oförtjänta handlingar mot oss sker, ibland från de som vi ser som fiender, men också från de som vi trott var våra vänner, ändå i allt detta är Gud med oss. Det var därför som vi lät vår härliga kör ikväll sjunga Sarah Adams traditionella gamla kristna psalm. I den sällan sjungna fjärde versen som de sjöng så vackert står det: mitt i min svåra sorg ett Betel jag reser, att mina sorger för mig närmare Gud till dig. Vi är inte ensamma i våra små fängelser här. När vi lider är vi kanske närmare Gud än vi varit i hela vårt liv. Den vetskapen kan vända varje sådant tillfälle till en tempelupplevelse. Om vår jordiska resa har Herren lovat: jag ska gå framför ert ansikte, jag ska vara på er högra sida och på er vänstra, och min ande ska vara i era hjärtan och mina änglar runt omkring er för att upprätthålla er. Det är en evig förkunnelse om Guds kärlek till och omsorg om oss också, eller kanske speciellt i svåra tider. För det andra bör vi inse att detta svåra saker inträffar, ibland orättvisa och på ytan orättfärdiga saker. Det innebär inte att vi är orättfärdiga eller att vi är ovärdiga välsignelser eller att Gud är missnöjd med oss. Naturligtvis medför synden lidande, och det enda svaret på det beteendet är omvändelse. Men ibland får också de rättfärdiga lida. Ni minns att från Liberty-fängelsets djup, när Josef påmindes om att han faktiskt hade kastats i svårigheter, hade genomgått prövningar, hade falskeligen anklagats, hade slitits från sin familj och kastats ner i avgrunden i mördares händer, inte desto mindre skulle minnas att samma sak hade gjorts mot världens frälsare, och att eftersom han segrat ska vi segra också. Som allvarlig påminnelse om vad frälsaren genomgick säger uppenbarelsen från Liberty-fängelset: människosonen har stigit ner djupare än allt detta. Är du större än han?
No, Joseph was not greater than the Savior.
Nej, Joseph Smith var inte större än frälsaren, och det är ju inte vi heller. Och när vi lovar att följa frälsaren, vandra i hans fotspår och vara hans lärjungar, lovar vi att gå vart denna gudomliga stigen för oss. Och frälsningens väg leder alltid på ett eller annat sätt genom Getsemane. Så om frälsaren mötte sådan orättvisa och sådana motgångar, sådan förföljelse och orättfärdighet, sådana motgångar och sådant lidande, så kan inte vi förvänta oss att inte utsättas för något av detta om vi fortfarande tänker kalla oss hans sanna lärjungar och trogna efterföljare. Och detta understryker ju det faktum att de rättfärdiga, i frälsarens fall personifikationen av rättfärdighet, att vi kan vara helt värdiga inför Gud och ändå få lida. Ja, det borde vara till stor tröst för oss att Jesus under försoningen upplevde all den ångest och sorg, alla besvikelser och orättvisor som den mänskliga familjen upplevt från Adam och Eva till världens slut, för att vi inte skulle behöva lida lika svårt. Hur tung bördan än är, så vore den ännu mycket tyngre om inte frälsaren gått den vägen före oss och burit bördan med oss och för oss. Tidigt under profeten Josefs verksamhet undervisade frälsare honom om denna lärare. Jesus talade om lidande så svåra och så tunga att bära och sa sen: jag, Gud, har lidit detta för alla, för att det, och det betyder ni och jag och alla, att det inte ska behöva lida om det omvänder sig. I våra ögonblick av smärta och prövningar tror jag att vi ryser vid tanken på att det kunde vara värre. Men svaret är ju att det kunde vara mycket värre och skulle vara mycket värre, och att endast genom tro, omvändelse och lydnad mot evangeliet får vi del av den heliga försoning som gör att det inte är värre. Vidare märker vi att inte endast har frälsaren lidit, i hans fall helt oskyldigt, utan det har också de flesta profeterna och de andra stora män och kvinnor vi läser om i skrifterna. Nämn en profet ur Gamla testamentet eller Mormons bok. Nämn en apostel i Nya testamentet. Nämn praktiskt taget vilken ledare som helst i varje tid, inklusive vår egen. Och du nämner någon som haft problem. Och poängen: om du har en dålig dag så är du i gott sällskap. Mycket, mycket gott sällskap. Jag menar det bästa sällskap som någonsin levat. Missförstå mig inte. Vi behöver inte leta efter sorger. Vi behöver inte eftersträva att bli martyrer. Problemen har en förmåga att finna oss utan att vi letar efter dem. Men när det står klart att lite tid i Liberty-fängelset väntar, andligt talat, kom ihåg dessa två första sanningar som gavs Josef i fängelsetemplet. För det första att Gud inte har glömt dig. Och för det andra att frälsaren varit där du är, så att han kan åstadkomma din räddning och ge dig tröst. Som profeten Jesaja skrev, har Herren inristat dig i sina handflator. Permanent ristat med romerska spikar som skrivdon. Eftersom Fadern och Sonen har betalat priset i lidande som de betalat för dig, ska de aldrig glömma eller överge dig i ditt lidande. De har planerat, förberett och garanterat din seger om du önskar den. Så tro och uthärda väl. Till sist ska det tjäna dig till godo, och du kommer att se evigt herradöme strömma till dig i evigheters evighet utan tvångsmedel. För det tredje och sista ikväll vill jag påminna oss alla om att mitt under dessa svåra känslor, när man kunde ha rätt att känna vrede, motvilja eller hämndlystnad med önskan om öga för öga och tand för tand, så påminner oss Herren från Liberty-fängelsets tempel att prästadömets rättigheter står i oskiljaktig förbindelse med himmelens krafter och att himmelens krafter inte kan kontrolleras eller användas utom genom rättfärdighetens principer. Därför, också när vi står inför dessa prövningar i vårt liv och det finns något inom oss som vill slå tillbaks mot Gud eller människa, vän eller fiende, så måste vi minnas att ingen makt och inget inflytande kan eller bör göra sig gällande i kraft av prästadömet utom genom överbevisning, genom långmodighet, genom mildhet och ödmjukhet och genom uppriktig kärlek utan hyckleri och utan svek. Det har alltid varit ett underbart vittnesbörd för mig om profeten Josefs storhet och alla våra profeters storhet, särskilt världens frälsare i all hans storhet, att de mitt under sådan förtvivlan och sådana svårigheter kunde förbli lugna och tålmodiga, kärleksfulla och förlåtande, att de kunde tala så och dessutom leva så. Men de kunde och gjorde dem. De kom ihåg sina förbund. De styrde sig själva. De visste att vi måste efterleva evangeliet alltid, inte bara när det är bekvämt och inte bara när allt går oss väl. Ja, de visste att det verkliga provet på vår tro och vårt kristna lärjungeskap kommer när allt inte går lätt. Det är då vi får se vad vi är gjorda av och hur stark vår hängivenhet mot evangeliet verkligen är. Det verkligt klassiska exemplet på detta är ju korsfästelsens smärtsammaste stund, då frälsaren kunde säga: "För fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör." Det är svårt att be om sådant när det gör ont. Det är svårt att göra när vi sårats, eller är trötta, eller stressade, eller lider oförskyllt. Men det är då som kristligt beteende spelar den största rollen. Kom ihåg att himlens krafter inte kan kontrolleras eller användas utom genom rättfärdighetens principer. Och vi behöver himlens krafter med oss just då. Som Josef fick lära sig i detta fängelsetempel måste vi, trots förtvivlan och sorg, låta vårt inre vara fyllt av kärlek till alla människor. Då, och inte förrän då, skall vår självtillit växa sig stark i Guds närhet och den heliga anden ska vara vår ständiga ledsagare. Endast när vi är trogna våra kristna principer kan det gudomliga inflytandet hjälpa oss. För anden är det en nästan omöjlig uppgift att genomtränga ett hjärta som är fyllt med hat eller ilska eller hämnd eller självömkan. Allt sådant strider mot Herrens ande. Däremot får anden omedelbart tillträde till ett hjärta som strävar att vara kärleksfullt och förlåtande, långmodigt och vänligt. Principer för ett sant lärjungeskap. Vilket vittnesbörd det är att evangeliets principer ska tillämpas alltid och överallt. Och att om vi försöker vara trofasta kan det kristna livets seger aldrig förgås, hur svåra omständigheterna än är. Jag älskar så dessa majestätiska, eleganta, himmelska lärdomar som lärs ut i en sådan eländig miljö och tid. Som avskedsord från dessa lärdomar från Liberty-fängelset läser jag den sista versen i det sista av dessa tre kapitel som vi tagit upp här ikväll. I sina sista kanoniserade ord från upplevelsen i Liberty-fängelset säger Herren till oss genom sin profet Joseph Smith: låt oss därför, högt älskade bröder och systrar, också i de mest prövande av tider med glädje göra allt det som står i vår makt. Och sedan kan vi med största förvissning stå stilla och se Guds frälsning och hans arm uppenbaras. Vilka oerhört optimistiska och trofasta avslutande ord som utsades från detta fängelsetempel. När Josef skrev dessa rader visste han inte när han skulle friges eller om han någonsin skulle friges. Allt tydde på att hans fiender fortfarande planerade att ta hans liv. Dessutom var hans hustru och barn ensamma, rädda, ofta hungriga och undrade hur de skulle klara sig utan sin make och sin far. Också de heliga var utan hem och utan sin profet. De var på väg från Missouri till Illinois, men vem visste vilka tragedier som väntade dem där? Förvisso, jag säger det igen, var detta de dystraste och mörkaste av tider. Men i dessa kalla och ensamma stunder säger Josef: låt oss göra allt vi kan och göra det med glädje. Och då kan vi med rätta vända oss till Herren, invänta hans nåd och se hans arm uppenbarad för vår skull. Vilken härlig inställning att bibehålla under goda och dåliga tider i sorg och glädje. Mina kära unga vänner, som en del av mitt avslutande vittnesbörd till er ikväll, vill jag ge er en välsignelse. När vi för ut våra apostoliska vittnesbörd i världen har vi två möjligheter, eller kanske till och med plikter. En är att vittna, som jag har försökt göra ikväll och kommer att avsluta med. Men den andra är att välsigna. Liksom de forntida apostlarna gjorde när frälsaren inbjöd dem att göra som han, utom att de skulle göra det i hela världen. Så var och en som är här ikväll, i denna stora sal, eller på andra platser, i institutbyggnader och stadscentrer runt om i världen, jag välsignar var och en av er i era personliga omständigheter. Som om mina händer låg på ert huvud, jag ger er detta lika uppriktigt som jag bär mitt vittnesbörd. Och jag välsignar er i Herrens namn, att Herren Gud älskar er, att han hör era böner, finns vid er sida och aldrig lämnar er. Jag välsignar bröderna särskilt att vi ska vara värdiga det prästadöme vi bär, att vi ska leva upp till det lärjungaskap vi har kallats att anta. I denna heliga orden, det underbara brödraskap som är det heliga prästadömet efter Guds sons sätt, att vi verkligen blir som mästaren, att vi tänker mer som han, att vi talar mer som han, att vi gör mer av det han gjorde. Jag välsignar er bröder när ni strävar efter att vara så trofasta att ni får alla prästadömets välsignelser. Vi har citerat många av dem i kapitlen i lärarförbunden. Jag välsignar systrarna i publiken och alla systrar som hör min röst. Och jag vill att ni ska veta hur mycket vi högaktar er, hur mycket Gud högaktar er och i hur stor grad trons flagga har hållits högt av systrarna i denna kyrka från begynnelsen. I alla generationer verkar det från tidernas begynnelse till nu och vidare. Så ofta har det varit kvinnorna i vårt liv, våra far- och mormödrar, våra mor, vår hustru, våra döttrar, våra systrar, våra son- och dotterdöttrar, som tagit upp trons fackla och det vackra livets baner och fört evangeliets principer, vattenlivet, fört dem mot alla odds till deras egen motsvarighet till Liberty-fängelset och svåra tider. Systrar, vi älskar er och hedrar er och välsignar er och ber att alla ert hjärtas rättfärdiga önskningar ikväll och för evigt ska uppfyllas. Och att ni går hem från denna aktivitet, denna samling, detta möte med en fast insikt och vetskap om hur mycket Gud och himlen och de presiderande bröderna i denna kyrka älskar er och hedrar er. Jag hälsar er, kyrkans unga vuxna, i denna stora KUV-samling och säger att framtiden ligger i era händer och att de av oss som tillhör min generation inom en mycket snar framtid måste lämna över rodret till er. Må Gud välsigna att ni kan möta dessa tider med den styrka och ärlighet och redbarhet som vi talat om här ikväll. Som avslutning och medan jag beseglar denna välsignelse på ert huvud vittnar jag om att Fadern och Sonen lever, och jag vittnar om att de är oss nära, kanske allra närmast med den heliga anden när vi upplever svåra tider. Jag vittnar om, och som avslutningsmusiken vittnar om med profeten Jesajas ord, att himlens godhet aldrig lämnar er vad som än händer. Jag vittnar om att dåliga dagar tar slut, att tron alltid segrar och att himmelska löften alltid hålls. Jag vittnar om att Gud är vår fader, att Jesus är Kristus och att detta är hans sanna och levande evangelium som finns i den sanna och levande kyrkan. Jag vittnar om att president Thomas S. Monson är en Guds profet, vår profet för denna tid. Jag älskar honom och stöder honom som jag vet att ni gör. Jag citerar från Liberty-fängelsens tempel, mina unga vänner. Håll dig kvar på din väg. Frukta inte. Ty Gud ska vara med dig i evigheters evighet. I Jesu Kristi namn. Amen.